In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Det här är ett samtal med Vesna Prekopic, frilansjournalist och tidigare rektor. Vesna är aktuell med boken Brottsplats skolan, vittnesmål från en pågående kris, i vilken hon berättar om sina erfarenheter av våld och hot i skolan. Hon har gjort intervjuer med många andra inifrån skolans värld som vittnar om hur våldet har blivit vanligare och grövre. Vi pratar om vad det beror på, hur det kommer sig att 13-åringar kan sakna spärrar och vilka konsekvenser det här får för samhället på sikt. Det här är ett avsnitt av Samtal med Zweiman. Nya avsnitt kommer varannan vecka. Mycket nöje. Vesna, berätta för mig. Du har jobbat i skolans värld innan du skrev den här boken. Och den här boken är ju någon sorts resultat. Både av dina egna erfarenheter. Du har pratat med många i skolans värld. Berätta för mig, vad fick du börja jobba i skolan och varför slutade du?
Ja, jag kan försöka göra mitt livshistoria kort här. Jag har jobbat inom skolan på lite olika sätt i alla fall 12 år ungefär. Eller snarare 15 faktiskt när jag tänker efter, med massa vikariat och liknande. Jag började jobba i skolan för att jag gillar ämnet svenska. Det är liksom den väldigt korta historien. Och älskar litteratur, älskar böcker. Kommer från en familj där mina föräldrar var liksom arbetskraftsinvandrare från Jugoslavien. Vi hade noll kulturellt kapital att föra vidare till mig. Men jag har alltid själv haft en drivkraft till att läsa, skriva och så. Och det här har följt mig under livet. Och det var ju inte helt självklart att jag skulle bli lärare, för jag är utbildad gymnasielärare i svenska och engelska. Men det blev så för att jag tror att jag också tänkte att man måste ha ett riktigt jobb. Och då är väl lärare ett väldigt bra riktigt jobb, där jag ändå får hålla på med den här passionen. Och nu får jag liksom lite längre bakgrund kanske än vad du hade velat ha. Men för mig är det här är ändå viktigt, tänker jag, för att förstå vad jag har hållit på med. Mm. Så att när jag sen började jobba som lärare, så mina första elever, det var väldigt blandade, en blandad grupp elever. Jag jobbade som lärare på Fryshusets gymnasieskola på Södermalm, Hammarby Sjöstad ligger den på, i Stockholm. Väldigt blandade elever hade jag där. Ganska många som var från en välordnad medelklass, men också väldigt många med skiftade bakgrunder och ja, problem kan man säga, liksom skolmässigt och socialt på olika sätt. En brokig skara elever. Och sen så efter att jag hade jobbat där i några år så blev jag föräldraledig. Och efter föräldraledigheten så sökte jag och fick jobb i Botkyrka. Först på utbildningsförvaltningen och sen som biträdande rektor på Tumba gymnasium. Där jag jobbade i ganska många år. Och hade fler elever där som inte då var från medelklassen, men väldigt ambitiösa, duktiga elever som kämpade på för att få liksom en bra utbildning och ett bra liv. Och här någonstans så började jag vilja utforska den här liksom drömmen som fanns när jag var liten, att bara få ägna mig åt att skriva. Så att jag tog tjänstledigt och pluggade till journalist. Och hamnade sen då på Dagens Arena. För att jag har också alltid varit politiskt intresserad och samhällsintresserad. Så tyckte det här passade mig jättebra. Och då fick jag såklart att skriva en massa om skolan. Och jag har skrivit ganska mycket under ganska många år då om vad som är fel på skolan. Och den ojämlika skolan. Vad det beror på, vad man ska göra åt det. Och att alla barn, oavsett bakgrund, tänkte på mig själv och andra i min institution. Som då har... behöver få hjälp. Man måste gå liksom, på en skola där det finns rätt förutsättningar för att få en lika bra utbildning som alla andra. Trots att man inte har med sig förutsättningarna hemifrån från familjen. Och jag var ganska nöjd med det. Med det här skrivande livet som jag hade slagit mig in på. Så upp mig också från mitt skoljobb ute i Botkyrka. För jag fick inte mer tjänstledigt. Så jag skulle satsa på det här. Och då så hamnade jag i ett vägskäl där jag var tvungen att ta ställning till om jag skulle fortsätta bara skriva om de här frågorna eller börja jobba med dem. För då fick jag ett erbjudande om att vara med och starta upp en ny grundskola, en högstadieskola, och sen kliva in som rektor också. För då hade jag ju också med mig både erfarenhet, kunskap och utbildning kring att driva projekt, och att jag hade också blivit färdig med min rektorsutbildning då innan jag lämnade Botkyrka. Så jag hade väl alla rätt på något sätt. Och då tänkte jag att jag måste tacka ja till det här jobbet. För att här är en skola som ska starta upp i ett utsatt område med intentionen som var densamma som jag alltid har haft med mig själv. Det här att även de här barnen, även de här ungdomarna ska få en så bra skolgång som möjligt. Och då tänkte jag att istället för att skriva vad alla andra ska göra i de här ledartexterna, så måste jag ta den här chansen. Det kändes nästan som att det var meningen på något sätt, att det här tillfället så skulle dyka upp, den här chansen och möjligheten skulle dyka upp. Så jag tackar ja till att starta upp skolan och bli rektor. Och det här var våren 2015. Och skolan skulle starta i augusti samma år. Så att då hade jag några månader på mig att vaska fram både elever och personal till skolan. Fixa med lokalerna och så. Och vi fick ihop en liten grupp elever som började då till hösten. Och alla var väldigt förväntansfulla och glada och över att nu ska vi äntligen få kavla upp ärmarna och göra en riktigt bra start. Och att bygga någonting från grunden och att hela tiden ha elevernas bästa framför oss. När det gäller att de ska få en riktigt bra utbildning. Att det då skulle märkas också i praktiken, i den skolvardag de skulle få. Att det spelar faktiskt ingen roll att den här skolan ligger ute på Järvafältet och inte på Södermalm. Men från dag ett, från uppropsdagen, så visade det sig att det skulle bli mycket svårare än vad vi hade trott. En massa saker som inte vi alls hade räknat med visade sig ganska snabbt. Massa elever som hade... Vad ska jag säga? En annan syn kanske på skolan än vad de borde ha. Än vad vi också hade räknat med. Så det blev ett år fullt av otrygghet, stök, våld, hot om våld. Destruktiva beteenden på olika sätt. Så här, prokriminella värderingar brukar man prata om ibland, som frodades bland vissa. I den här lilla klicken elever vi hade då, så var det då en liten grupp elever som stod för merparten av allt det här. Men det fanns också mer eller mindre generellt en syn på skolan som gjorde det väldigt svårt för oss att ha skola. Och det slutade med att jag sa upp mig på våren. Vårterminen 2016, jag tror det var i februari, mars, jag minns inte riktigt. Men jag skulle jobba klart då, för jag ville ändå slutföra och göra det här bra. I alla fall ett helt läsår, men jag blev tagen ur tjänst en månad innan sommaravslutningen för att det var för mycket hot mot mig. Så att ledningen vågade inte ha kvar mig, för de visste inte om de här hoten skulle bli verkliga eller inte. Så att jag fick vara hemma i maj 2016, innan skolavslutningen i början på juni.
Okej, okay, så du har en skrivbakgrund, du har ändå det här med lärandet och bildningen, och så mitt intryck är ju att du har en liten liksom idealistisk bild av vad skolan förmår göra och vad lärandet kan göra. Och så hamnar du i skolan, och när det blir problem, då blir det rätt allvarliga problem, och det är det rätt mycket det bok handlar om, så allvarligt att du tas ur tjänst. Kan du berätta lite, vad är det som händer? Vad är det du som rektor möter i skolan som är så allvarligt att du inte kan jobba längre?
Ja, det som hände mig och personalen på skolan är ju då tyvärr inte unikt för oss på något sätt. Utan det är precis det här som jag beskriver utifrån min egen erfarenhet som pågår överallt runt om i Sverige. Och det är att det finns skolor där personalen av olika anledningar har tappat kontrollen över eleverna. De har inte kunnat antingen använda sig av de verktyg som finns till hands för att skapa lugn och ro, en trygg arbetsmiljö för alla. Eller att det är någonting som brister där. Och i vårt fall, vi hade ju elever som var 13-14 år. Jag tror att jag hade en enda lärare som var mer eller mindre nyexad. Övriga hade ju många års erfarenhet. Och flera hade också jobbat med elever i den här typen av skolor tidigare. Så att vi trodde ju att vi var förberedda. Jag trodde verkligen att jag var förberedd med så pass lång erfarenhet och också var utbildad. För ibland pratar man om det i skoldebatten, att det finns så många problem som kanske också grundar sig i att personalen inte har kompetens. Men vi hade det. Men vi ställdes ändå inför det faktum att det finns unga elever, som sagt 13-14 år, ibland yngre, men för oss var det 13-14 år, som hela tiden försöker och lyckas då dessvärre flytta fram gränser för vad som är okej och inte okej att göra, hur man beter sig och inte beter sig. Och någonting som ska vara totalt oacceptabelt överallt såklart, men inte minst i ett klassrum där det ska pågå lärande och man ska ha det liksom lugnt och man ska känna sig trygg att vara där. Det är just hot och våldsamheter. I mitt eget fall, eftersom jag hade en idé om att den här skolan kommer behöva vara väldigt hård när det gäller ordningsregler. Att man i ett tidigt skede skapar en skolkultur som ska bygga på att här är lärandet i fokus. Och inte bara för att det är det skolan ska vara, men också apropå den här kanske idealiseringen som jag har haft då, som jag haft med mig sedan barnsben då själv utifrån min egen skolerfarenhet, det är att det är extra viktigt när man inte har något annat med sig. Man har inte föräldrar som kan hjälpa, man har inget nätverk, man bor inte i ett område där man har saker och ting gratis. Man måste kämpa sig fram i livet. Och då är skolan ett sätt att skapa sig själv ett bra liv. Så att därför var det också extra viktigt att vi skulle skapa en skolkultur som skulle grunda de här eleverna i den här känslan. Allting är möjligt om vi alla här tar chansen att göra skolan till en riktigt, riktigt bra skola. Och då ingår det att hålla sig till regler. Det borde vara självklart, men det är inte det överallt. Och för mig så blev det viktigt också att på något sätt praktisera det här fina ordet nolltolerans. mot allt som är dåligt som inte ska finnas liksom, på en skola. Bland annat, man pratar inte hur som helst till varandra eller till sina lärare. Man skräpar inte ner, man är schysst helt enkelt. Man talar väl, man för sig väl. Det ingår i att också liksom lära sig att fungera som en blivande vuxen som ska ut i samhället utanför skolan och kunna fungera där. Men den idén jag hade och min personal då hamna i clinch med en del av eleverna som helt enkelt struntade i det. Och vid varje tillfälle som det blev någon typ av konflikt eller en situation där jag eller lärarna var tvungna att markera att vi skriker inte hora till varandra i korridorer. Det spelar ingen roll om ni är det på fritiden. Här gör vi inte det. Ja, du kan vara arg på din lärare, men du kastar inte en blomkruka mot din mattelärare när han försöker ha en genomgång för att du blev sur för någonting och så vidare. Då blev allting blev egentligen värre istället för att det skulle bli bättre. För att de här eleverna som betedde sig på det här sättet såg sig utmanade av mig då, framförallt eftersom jag också representerade den som var, eller jag var ju ytterst ansvarig, men jag fick på något sätt representera allting då som samhället stod för som de tyckte var dåligt och som skolan då, som institution stod för som var dåligt. Och jag har ju blivit spottad på till exempel vid ett tillfälle när en elev, jag skulle stänga av en elev på grund av att han hade varit våldsam mot en annan elev. Helt enkelt misshandlat en annan elev. Så att den eleven skulle bli avstängd och jag blev då spottad på av den eleven. Jag har fått biljardbollar kastat mot mitt huvud. Jag har haft genomgångar i aulan. Jag har haft en knytnäve kanske en decimeters avstånd från tinningen. Liksom en höjd knytnäve från en elev som har varit arg på mig. Det har vandaliserats, sparkats sönder både dörrar och fönster och larmdosor vid entrén. Och, en massa saker har hänt och som inte ska hända överhuvudtaget. Men det hände och det jag försökte göra som jag sen förstod inte skulle fungera i längden. Och därför jag också sa upp mig. Det var ju att gång på gång på gång på olika sätt och med olika medel försöka ändra det här. Försöka inte bara sätta ner foten och markera och visa att den där handlingen är inte okej. Men nu är den är gjord nu så då måste det bli konsekvenser. Utan också att hela tiden liksom prata om och visa både i ord och handling att det här är... Det är oacceptabelt. Vi kan inte ha det så här på den här skolan och det är inte acceptabelt någon annanstans utanför skolan. Så därför kommer det inte vara acceptabelt här heller. Men en mängd direkta, väldigt konkreta händelser som hände och sen mer diffusa hot som passar i. Lite så här, jag vet var du bor.
Mm.
Stil på fraserna. Det var ingen som uttryckte det exakt så. Jag vet var du bor. Men det var lite liksom det som låg mellan raderna.
Det låter ju som du har goda intentioner. Du har rätt högt ställda mål. Du låter inte aningslös. Du har en personal som... Det var det en nyexad och resten var personer med lite längre erfarenhet, eller?
Ja.
Och du har hela den här... Alltså, det låter inte som att du kommer oförberedd till det här. Och låter inte heller som att du har någon naiv föreställning om att ja, ordning och reda, det är liksom lite gammaldags och så. Det är ingenting man behöver tänka på. Utan du har hela det här paketet av, vad ska man säga, förberedelser. Och det låter som att du i den situationen ändå på något sätt, trots goda förutsatser, är på något sätt hjälplös för att du möter någonting som är så... Alltså, total auktoritetsförakt.
Ja. Ja, det är ett jättebra ord. Totalt auktoritetsförakt och också ett förakt mot hela vuxenvärlden och samhället, som jag tror också grundas i att och det här är spekulation, men det här är ju min egen analys och gissning efter att jag har funderat väldigt mycket på vad som hände egentligen under det året. När det inte blir konsekvenser på ett beteende, då signalerar ju det att beteendet är okej. Och det finns ingen 13-14-åring, alltså i 7-8 då, som från en dag till en annan så här, vaknar upp och bestämmer sig för att nu ska jag testa och kasta en biljardboll mot min rektors huvud för att jag är irriterad på vad hon står och maler om där framme. Det händer inte. Och att de här eleverna, det här är jag helt övertygad om, och i vissa fall vet jag också, för jag känner till, fick veta då också vilka andra skolor de kom ifrån, och de berättar ju själva också om skolerfarenhet tidigare. När det inte händer någonting, när det inte blir tydliga konsekvenser, när det inte finns en efterlevnad av de fina ordningsregler man har, eller att den här, när det eskalerar så pass mycket bland barn och unga, då är det för alltså att de hela tiden flyttar fram gränserna av det du kallar för auktoritetsförakt, som är det, men som också är ett liksom långfinger upp i ansiktet mot alla, mot hela samhället, för att det är ingen som har satt stopp för dem tidigare, så är det väldigt, väldigt svårt att sätta emot någonting. Och det finns saker som man kan göra, och det finns också elever som är mottagliga för det. När man pratar om disciplinära åtgärder i skolan, så allt ifrån att man, ja, men att du kan ha ett allvarligt samtal med en elev och elevens förälder, och det kan hjälpa jättemycket, för en del så är det en stor sak och en pinsam sak att bli kallad till ett möte med rektor och bli tillrättavisad och kanske få en varning för ett beteende. Och för andra så är det ett skämt. För att när man har gjort en del av det som finns att göra, nej, men då finns det inte så mycket kvar att göra. Du har till exempel inte rätt att stänga av elever mer än ett visst antal dagar per termin och per läsår. Och du kan inte heller bara stänga av någon på, du ska göra en utredning beroende på liksom vad det är som har hänt, och det är saker som tar tid, och det finns massa administration och byråkrati. Och i mitt fall, vi var ju som en ny skola som var väldigt liten, så rent lokalmässigt, ja, det är klart att jag kunde flytta elever bort från klassen om det var en elev som hade gjort någonting ja, som behövde tas bort från klassen tillfälligt. Men var då någonstans? Man pratar om att man kan ha särskilda undervisningsgrupper och kanske flytta till en annan lokal. Jag hade ingen annan lokal. Och jag hade också en huvudman som jag upplevde inte riktigt tog det här på allvar. Och det berodde ju på att vi hade delvis olika syn på de här sakerna som jag försökte göra. När det gäller att skapa lugn och ro och trygghet, och att göra den här platsen till en skola och ingenting annat.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oavsett om ni hade olika idéer, eller det är klart att det kan finnas bättre respektive sämre åtgärder och sådär, och det hade kanske kunnat vara väldigt bra om man kunde exempelvis förflytta elever eller stänga av dem i vissa extremfall förstås. Men det jag funderar på, det som slår mig när jag läser din bok och både dina egna erfarenheter och de du tar del av genom dina intervjuer, är att om ett barn passerar de här gränserna och liksom kastar en biljardboll, det är rätt tunga grejer liksom, alltså det gör ju skada ifall den träffar, eller hotar, eller verbalt säger jag vet var du bor och så vidare. Alltså, har ett barn passerat den gränsen, då är det såklart, som du säger, det är inte att det barnet vaknade upp en dag som 13-årig pojk antagligen, för det var antagligen en pojke, och bara bestämde sig för att nu existerar inga gränser, jag föraktar auktoritet och så vidare. Och så att säga, oro, barn med sociala problem, det är ingen nyhet i svensk skola. Det har ju alltid funnits, kommer alltid finnas, för det finns klasskillnader.
Mm.
Större respektive mindre och så vidare. Det jag vill förstå, du får jättegärna få resonera lite kring det. Varför sker det här under de senaste 5-10 åren? Du tar ju upp det här med antalet anmälningar som görs till, vad är det, Skolverket va?
Ja, Arbetsmiljöverket.
Och de ökar ju en hel del. Vad är det som händer nu? Och alltså, för att sagt, fattigdom och sociala problem har alltid funnits mer eller mindre i Sverige. Invandring har funnits till Sverige under rätt många decennier. Mer eller mindre omfattning visserligen. Men vad är det som händer nu som förklarar det här besinningslösa våldet som uppstår på vissa ställen? Vad tror du?
Alltså jag tror att det finns lite olika förklaringar, och ja, apropå invandring, som jag sa själv, jag själv är en invandrarunge, eller åtminstone barn till invandrare. Jag är född i Norrköping, jag är uppvuxen där och gått i skola, och om jag bara ska jämföra mina föräldrar med de föräldrar jag har mött, så är det ju en sån otrolig skillnad, därför att mina föräldrar, de lärde mig, kanske då på, jag vet inte om det är liksom, jag tror inte det är speciellt juggevis att uppfostra sina barn på, men man har respekt för alla, men absolut för de äldre. Man lyssnar när de har något att säga, och man lyder, det ordet får man ju knappt använda längre om man ska anses som galen. Och man gör det man blir tillsagd, om man sköter sig, man följer regler och beter sig liksom civiliserat på något sätt. Och om man inte gör det så får man lära sig liksom, om och om igen tills det där sitter. Och i mitt fall så, jag var ju då en skötsam liten pliktflicka som var liksom lugn och så. Men det är klart, som du säger, det är klart att det fanns stök när jag gick i skolan också. Särskilt på den högstadieskolan som jag gick på i Norrköping. Men de föräldrar som jag har mött och de föräldrar som jag har pratat med på telefon. Alla har jag inte mött, för en del har inte kunnat. Men väldigt många har jag ju mött. Där har det varit precis upp och nervänt mot det jag beskrev. Att ingenting av det som jag beskrev för dig nu, så som mina föräldrar lärde mig och så som jag var, och så som de var som föräldrar, har jag sett överhuvudtaget. Utan det jag har sett är föräldrar som inte har någon föräldraauktoritet överhuvudtaget. Jag har ju då blivit spottad på, som jag sa, med en mamma en halv meter ifrån både mig och sitt barn då, som står och spottar på mig, och hon säger ingenting i princip.
Hon, varför? Varför?
För att de här barnen och Och när jag säger de här barnen, då menar jag de där det har liksom spårat ur. Som inte bara är barn som är i någon slags preteen ålder när de trotsar, eller att de ska på något sätt visa att föräldrar med sina dumma huvudet och de vet inte, utan det här handlar om något annat. Där har barnen tagit över, maktpyramiden är upp och nervänd. Och ibland handlar det om språket. Föräldrar som jag hade ju, alla mina elever hade utländsk bakgrund. Alla var också födda i Sverige, vill jag säga. Men de här, och föräldrarna hade väldigt bristfälliga språkkunskaper. Vissa av dem behövde tolk när jag skulle prata med dem. Andra gick det liksom att väldigt långsamt så här. Vi fick traggla lite tillsammans, men det gick. De förstod bättre än vad de kunde svara mig och så. Och bara det gör ju att barnen får en maktposition. Att föräldrarna kan inte ens uttrycka sig. Och det här har man ju, det här tror jag verkligen spelar roll när man pratar om de här sakerna. Att barnen på lite olika sätt som har tagit kontroll. De har en del av de här föräldrarna som jag har mött. Har en massa jobb. Alltså de har flera jobb för att kunna få ihop sin tillvaro. Så det finns ingen förälder som finns där hemma. Andra har tvärtom kanske inget jobb med, liksom, med allt vad det innebär. Men att det finns saker i hemmet som gör att just den här liksom föräldrapåverkan, den positiva föräldrapåverkan, den existerar inte. Den ena biten. Och sen så tror jag att det finns, jag ska bara lägga till där också, för det här läser man ju om ibland apropå de här kampanjerna mot socialtjänsten, när det sprids en massa lögner om att svenska myndigheter tar barn ifrån föräldrar om de inte gör det ena eller andra, eller gör det ena eller andra. Det finns ju lite här i bakgrunden också. Det finns elever och barn som faktiskt säger det, alltså som hotar sina föräldrar med det. Om jag inte får göra det här så kommer jag säga det här, och då kommer det här hända. Du liksom, jag kommer försvinna från dig. Men sen finns också en sak som, för i mitt fall, absolut, man kan diskutera det här med liksom kultur och kulturella aspekter som gör att det blir så här. Men när man läser Arbetsmiljöverkets anmälningar, då kan man också se att det här är spritt. Och nu står det ju inga namn på det sättet, men jag kan ju också tyda av vilka skolor och vilka kommuner och liksom var de finns. Det är inte bara barn som har invandrarbakgrund eller som har kommit som flyktingar för 7-8 år sedan, utan liksom det finns ett spektra. Men en sak som jag verkligen tror ligger som ett någon slags raster över alla de här anmälningarna och över hela den här problematiken, det är, jag brukar förenkla det med att säga att liksom vuxenvärlden har slutat agera som en vuxenvärld. Att tro att man ska vara professionell i skolan och ta hand om liksom klassrumsundervisning, men också liksom det som är fostransuppdraget, det finns ju ett sånt, utan att liksom behöva sätta ner foten, att ibland säga nej, det där bestämmer inte du. Jag bestämmer det här. I mitt klassrum gäller de här reglerna, eller på den här skolan gäller de här reglerna. Det tror jag är totalt katastrofalt. Och det har pågått under ganska lång tid, tror jag. Den här väldigt fina idén om elevdemokrati, som är jättebra, för det ingår också. Vi ska också lära barnen att ta mer och mer ansvar. De ska bli mer självständiga och vara delaktiga i beslut som gäller dem själva. Och det gör ju egentligen då allt i skolan. För allting handlar om dem. Men jag tror att det måste bli någon slags liksom synvända kring vad det betyder och vad det gör. För att i värsta fall så kan den där synen på att man höjer de här elevdemokratibitarna i skolan, i värsta fall så resulterar det i flathet och att att man överlåter en massa saker åt eleverna och låter dem tro att de kan bestämma, får bestämma, ska bestämma över olika saker. Och att man därigenom också backar då som, inte bara som lärare eller rektor eller någon annan på skolan, men också som vuxen. Abdikerar från det som faktiskt ligger i att vara vuxen. Att ibland säga, vet du vad, jag hör dig, men jag vet bättre än du i den här frågan. Så nu blir det på det här sättet. Och det spelar ingen roll att du tycker att, liksom, så kan man lägga till precis vilken fråga som helst. Att du tycker det, för att här gäller det här. Det är bara att acceptera. Förstår du hur jag menar? Att det är...
Okej, men det verkar finnas flera saker här. Alltså... Å ena sidan, ja, det här händer över hela landet. Det är inte enbart barn med invandrarbakgrund där det kan finnas en sån här språkförvissning hos föräldrarna. Föräldrarna har ingen, kan väldigt lite om vad som händer i skolan, har kanske ett underläge visavi eleven.
Ja.
Sen kan du ha på något sätt en trend i skolan, och den har väl pågått rätt lång tid ändå. Alltså en sorts... så här försiktighet, man vill den ska vara inkluderande, eleverna ska vara delaktiga i att besluta om det är ändå deras arbetsplats, deras plats de bildar sig och så vidare. Men mycket av det här fanns ju redan på 90-talet, gjorde det inte det? I viss mån. Hur kommer den här ökningen nu som är så... För att jag tror att vissa har svårt att föreställa sig hur allvarliga de här anmälningarna är. Alltså det är verkligen... Det är hårresande saker.
Mm.
Och så tänker man sig själv, jag tänker mig själv i högstadiet, mellanstadiet, så tänker jag, alltså, vi hade aldrig kunnat tänka oss att någon skulle göra så. Hade någon utövat våld eller hot mot en lärare eller personal, då hade det varit det hade varit terminens största händelse på något sätt. Mm. Det hade varit så gränslöst och så konstigt. Jag kan knappt föreställa. Och det här är vardag på vissa skolor. Och jag vill förstå hur det kommer sig att vissa blir så gränslösa. Och kan det vara så att, ja visst, det är en kombination av olika faktorer, men är det någonting som har slått slint i övrigt i samhället för de här familjerna där de här barnen uppfostras? Du har ju mer inblick i det än vad jag har.
Ja, men det är det här som är det svåra när man ska prata om det här. Därför att det, jag tror verkligen att det är en kombination av en massa saker. Och i vissa fall så finns det alltså en del faktorer som är viktigare än andra. Och tittar man på skolor i utsatta områden där det finns kanske till väldigt stor del barn då med... utländsk bakgrund, så var ligger de skolorna? Vad finns runt omkring?
Mm.
Skolorna ligger, om vi pratar om Järva till exempel, det som så många känner till, för vi pratar om det hela tiden. Rinkeby, Tensta, Husby, Akalla, alla de här liksom platserna. Vad finns runt omkring skolorna? Jo, det finns våld, det finns destruktivitet, det finns arbetslöshet, det finns trångboddhet, det finns råttor som springer runt i trapphusen. Det finns frånvarande föräldrar. Det finns närvarande mammor, men de har 8 eller 9 barn att ta hand om samtidigt. Och, och det finns barn också, elever som såklart kommer från en destruktiv hemmiljö. Där det inte alls är otroligt att det förekommer våld också. Antingen mot dem själva eller mot någon annan familjemedlem. Och att det våld som de bär med sig hemifrån, antingen i hemmet eller från liksom närmiljön, det är klart att det följer med in i skolmiljön. Därför att det är inte två olika planeter. Skolan är en del av samhället. Och samhället blir en del av skolan. De hänger ihop. Och där är det jätteviktigt att förstå att... lite olika saker. Dels är det viktigt att förstå att de skolorna behöver resurser i form av... inte att man ska strössla pengar bara vilka pengar som helst. För jag intervjuade ju Happy Hilmarsdottir som var grundskolechef i Järva innan hon bytte jobb. Nu är hon i Järfälla och ska göra om samma bra arbete hon gjorde ute i Järva. Hon sa ju till mig att ibland så pratar man om att det saknas resurser, och då menar hon att det gör det inte alls. Det finns jättemycket resurser, särskilt i de här skolorna, alltså just när det handlar om de här skolorna i utsatta områden. Därför att det är så stort tryck på politikerna, och då vill de visa att de minsann gör någonting. Problemet är att pengarna används till fel saker. Så det första hon gjorde var ju att se till att allting skulle handla om skola, om undervisning, om lärande, om att ha bra lektioner och om att locka dit bra lärare, kompetenta, erfarna, utbildade. Ta bort allting som inte hade med det att göra. Alla sådana här projekt. Nu ska vi öka integrationen. Nu ska vi öka lugnet från externa aktörer. Det finns jättemånga sådana som vill in och tjäna pengar på det här. Det är den ena biten, och att sakta men säkert bygga det. Sen tror jag personligen inte, men det är en annan fråga, att det egentligen räcker för att ge de här barnen en bra framtid, för de är fortfarande isolerade i sin liksom miljö. Men det är klart att de får den kunskap de ska ha.
Mm.
Det finns i våras var det en skola på nyheterna, jag tror SVT rapporterade flera dagar om det, nere i Sjöbo. Minns aldrig vad den här skolan heter. Men där de fick stänga ner den helt och hållet. Därför att det var en liten klick elever som hade gjort hemmagjorda bomber. Och kastade i korridoren. Jag vet inte om du minns det här.
Mm.
Det var en plats där det inte fanns en massa barn. Alltså elever då med invandrarbakgrund.
Mm, mm.
Men det, då kan vi liksom lyfta klass. Det är en klassfråga då. Mm. Så att de bitarna finns med. Och de måste man verkligen ha i beaktande. Men när det handlar om så varför har det exploderat? Ja, det är en jättebra fråga. För på Arbetsmiljöverket så var de ju, precis som jag är, helt övertygade om att det också finns ett stort mörkertal. Att siffran är ännu högre än vad den är. Och anmälningarna har ju fördubblats de senaste 10 åren. Och nu har det varit väldigt mycket fokus också, så att de gör just nu faktiskt hösten 2023 och jag tror våren 2024 gör de en inspektion runt om i landet, Arbetsmiljöverket, för att kolla hur skolor jobbar just med de här bitarna.
Mm.
Men det är jättesvårt att veta liksom precis vad som är vad. Men om jag bara får babbla på om en grej till då, den här, jag tror att vi behöver liksom prata om vissa saker mycket mer odramatiskt på något sätt.
Mm.
Jag har ju 2 barn, nu är de liksom stora, de är i gymnasieåldern. Men jag bor i ett liksom medelklassområde i Stockholm där det händer grejer här också på de här skolorna som finns här. Men det är på ett annat sätt. Det går inte att säga att problematiken i stort är att det är liksom att det är samma problem som ligger och pyr jämfört med till exempel den skolan som jag själv då jobbade på under det här året. Därför att det finns bitar som helt enkelt handlar om en kultur som har fått frodas i nu pratar man, har vi börjat prata om det här med gangsterkultur. Förr kanske man pratade om ortenkultur, förortskultur. Och lite tror jag att man faktiskt menar samma sak tyvärr. Om man ska se på det negativt. Men det finns en väldigt, väldigt destruktiv kultur. Som är framförallt bland killar. Finns även bland tjejer. Jag har också haft tjejer i, alltså flickor då. I skolan som jag har sett. Och både pratat och betett sig väldigt liksom destruktivt, normbrytande. Men framförallt så är det killar. Och det som förenar, tycker jag, den här diskussionen som rör unga killar som dras in i gängkriminalitet eller i den här gängkulturen. Med det som i alla fall jag känner till, liknande problematik inom skolan. Det är exakt samma saker. Det är, liksom, det är en vurm för att skaffa sig och ha ett stort våldskapital som man sen aktivt använder. Att visa att man står utanför gängse regler, lagar, normer. Mm. Att utmana samhället / skolan då, vuxenvärlden. Mm. Och att hela tiden bevisa att det är liksom de som bestämmer. Och det kan man göra på olika sätt. Och jag tror att innan vi kan... Och den typen av beteende... Det finns, enligt min erfarenhet i alla fall, framför allt i alltså utsatta områden där det finns väldigt många med utländsk bakgrund.
Ja, alltså jag skrev om din bok, för den gjorde intryck på mig. Och jag beskrev det som att det här känns som ett kapitel i berättelsen om det här, ett sorts nytt Sverige. Som jag ofta skriver om i mina texter, och jag försöker förstå vad det är som har hänt, för att jag tycker det finns ett underskott av nyfiken, liksom på något sätt ärlig, fördomsfri förståelse för hur det här nya Sverige artar sig. Jag återkommer väldigt ofta när jag skriver om det här till hur jag själv växte upp. Lik du, föräldrar från utlandet som kom till, mina föräldrar kom på 80-talet. Vi bodde inte i ett utanförskapsområde, men ett område som hade kanske, jag vet inte, 10% utrikesbakgrund. Vi var så pass få med utrikesbakgrund att oavsett vad vi hade för kulturella egenheter och problem och så vidare, och det hade vissa, så var vi så pass få att det vi var med sociala problem tilläts aldrig bli så stort problem, för att vi så att säga sögs upp av majoritetsbefolkningen språkligt, kulturellt och på andra vis. Det är klart det fanns klasskillnader, och det lyste igenom i skolan och så vidare. Men det jag minns från barn med invandrarbakgrund runt omkring mig var ju att våra föräldrar hade någon sorts försiktighet inför Sverige. Att vi ska vara tacksamma, försiktiga, liksom att det var lite så här, det var nästan lite självutplånande ibland. Jag kunde tycka att det var lite pinsamt så. Men också en sorts budskap att du måste anstränga dig väldigt mycket. För vi har kommit från noll och nu ska vi skapa någonting här.
Mm.
Och vi kommer alltid ha... Och jag kände ju själv, de svenska barnen talade om landet och de hade... Alltså så här, det fanns mycket resurser där som jag kände avund inför. Och det jag inte kan på något sätt förstå, det här visar väl att jag är också gammal och kanske tillhör en annan sorts liksom, personer med invandrarbakgrund. Alltså, jag kan inte ens konceptualisera hur våldskapital kan vara någonting eftersträvansvärt. Och när jag tänker att jag som barn till invandrare har svårt att förstå hur sån dynamik uppstår, hur svårt har inte majoritetssamhället och majoritetssvenskarna att förstå vad det är som har hänt i utanförskapsområden? Mm. Och när jag läser hur du berättar om hur skolan försöker hantera ibland bättre, ibland sämre, så påminner det ju mig också om hur andra delar av samhället, socialen och kommunala fastighetsbolag och kommunen och så, också polisen, försöker hantera sånt där. Och att man har inte man har resurserna, och man kanske inte använder dem rätt, men att det har skapats en subkultur i Sverige som är så våldsam och rekryterar barn så unga i en så dysfunktionell kultur att vi vet inte vad vi ska göra av det här.
Mm.
Och det är inte barn som är i hemlandets kultur. Så man kan inte skylla på att säga det handlar om stamsamhällen och det handlar liksom exempelvis om religion eller någonting. För de är ju inte hemmahörande där heller.
Nej, jag håller med.
De är varken här eller där.
Nej, och jag ska bara säga, för att jag avbröt dig, men precis det där du sa på slutet tycker jag är väldigt, väldigt viktigt att också... komma ihåg och också minnas vad det betyder. Därför att det är en sak att säga, man skulle kunna ta vilket ämne som helst där någonting inte fungerar. Och så säger man, när började det bli dåligt? Jag var inte när flyktingkrisen drabbade Sverige 2015. Mm. Och så då är det lösningen på allt eller förklaringen på allt. Mm. Det är inte så enkelt. Utan väldigt, väldigt många, de allra flesta, gissar jag, det finns väl siffror på det, är ju födda i Sverige. Det är andra eller tredje generationens invandrare. Så det är något annat som är problemet. Och jag tror att Oh, jag blir så upphetsad av det här. Jag blir så här, jag blir arg och ledsen samtidigt. Mm. Jag tror så här, att jag känner allting du sa om dig själv där, det känner jag också. Nu är jag äldre än dig, jag är född 74. Mm. Och gick i, jag är uppvuxen i ett område i Norrköping som heter Hageby. Som jag gissar skulle vara liksom Stockholms svar på Alby eller Husby eller något sånt. Ett invandrartätt område. Men när jag växte upp där så var det var ändå blandat. Det var jugoslaver bodde där, greker, chilenare, turkar, finnar och en massa svenskar. Det var liksom blandat, precis så som du sa. Så det är klart att det påverkar en massa saker. Mina föräldrar hade jobb, de var arbetskraftsinvandrare. Mamma jobbade på Ericsson, pappa på Holmens bruk. De gick inte en sekund i någon SFI-skola för de lärde sig svenska på jobbet. Så att det är så mycket som har hänt. När man tittar på liksom hur det faktiskt, de faktiska förutsättningarna för att bli integrerad i samhället. För det är ju såklart det som är en jättestor del av det här. Och jag tror att om man också tänker på liksom bara det här ordet. Vad betyder det ens att vara integrerad? Och det här har jag tänkt på så mycket. Och det var ganska många år sedan jag började irritera mig på att jag läste allt ifrån nyhetsartiklar och intervjuer och opinionstexter och allting. När man lite så här kastar ur sig ordet integration och menar att arbetslösheten har minskat. Därför har segregationen minskat också. Yeah. Nej, det stämmer inte. Bara för att du har ett jobb betyder inte att du är integrerad. Skolresultaten har ökat i det här området. Mm. Barnen blir mer integrerade. Nej, det blir de inte. För det är fortfarande 90% eller 100% barn från det ena eller det andra landet och där det inte talas svenska. Och här också, i det här finns den här, men du ska backa till det här som kanske är för flummigt för att ta in vad jag egentligen menar, men det här med vuxenansvar. Och att någon gång så slutade det svenska samhället liksom förklara för de som inte visste vad det svenska samhället var, vad det är. Alltså genom att säga, i det här landet gör vi så här, i det här landet gör vi inte så här. När det gäller de sakerna som man kan förklara med kultur till exempel. Att det finns någon slags ängslighet. Och men det har inte bara om det, utan det är generellt. Men jag tror också att i de här områdena där väldigt, väldigt många kommer från en massa blandade kulturella bakgrunder, då blir det ju extra viktigt att skapa stadga, trygghet, stabilitet, visa vad är det som gäller, vad är det som inte gäller, och inte tänka att här måste vi vara lite extra mjuka och milda och inte säga till när det här barnet gör någonting, för att vi vet ju inte vad de bär med sig hemifrån. Men, nej, just därför så ska skolan vara en plats där det är extremt fyrkantigt. För fyrkantighet är också trygghet. Det är liksom inte det är inte okej med vad som helst, och då måste man kunna säga det. Och jag tror att de här barnen som man har, som jag skriver om i boken, både utifrån egen erfarenhet och de här andra som jag har intervjuat som beskriver liknande saker, och utdragen ur Arbetsmiljöverkets anmälningar, jag tänker liksom hela tiden på att någon gång så var det någon som var liksom vuxen zero. Alltså den första som kom i kontakt med det här barnet. Som sa eller gjorde någonting som absolut inte var okej. Och då kan man tänka att fine, som en gång är ingen gång. Det kan ha varit en godtagbar förklaring till varför barnet gjorde eller sa som det gjorde. Men gång nummer två med samma normbrytande beteende, då måste, alltså det finns inget alternativ, då måste den vuxen som ser det här som är i barnets närhet säga, lägg av, vi gör inte så här, vi säger inte så, vi pratar inte så, vi beter oss inte så, du får aldrig mer göra om det, gå och säg förlåt, och sen så liksom är det här ur världen, men händer igen så du vet. Och det är det här liksom bristen på någon slags, jag vet inte vad jag ska kalla det ens en gång. Det känns som att det är liksom brist på sunt förnuft. Som att vi har tappat alla begrepp kring som rätt och fel. Vad får man inte göra? För det tror jag alla vet. Och igen, jättemycket av det som man också i skolan handskas med är ju sånt som vi egentligen skulle kunna, som man kan tänka sig att det här borde ju föräldrarna redan ha tagit hand om. Men om föräldrarna nu inte gör det av någon anledning, för att de inte kan eller vill, för att de inte finns där eller vad det nu är, då måste ju skolan ta hand om det.
När du inledde med att beskriva hur du hade gjort när du fortfarande jobbade i skolans värld, så fick jag intrycket av att du ansåg att det var lite för sent. Det vill säga att även om ni hade erfarenheten, resurserna och den här inställningen om att det är struktur och det är ordning som gäller, för då skapas den här tryggheten för att kunna bilda sig. Men att det är för sent att ge det vid 12-13 års ålder, för att då är det så långt gånget. Det var mitt intryck, att det var kört. Men i alla fall med de individerna, så kanske det fanns sådana som var på gränsen så att säga, där det inte var kört än. Att det är på något sätt, och det är ju också, råkar ju vara så att det är ju den åldern de, ibland de här antagligen de mest normbrytande barnen också rekryteras till gäng för att göra enklare uppgifter.
Absolut.
Och så. Du menar att alltså, på något sätt problemet börjar redan kanske, jag vet inte, förskoleklass eller vad?
Absolut, det börjar jättetidigt. Det är klart att det går att få syn på det tidigt. Och de som vi hade, som jag ansvarade för, det var ju för sent på det sättet att vi... alltså det var så här... Under hela det här läsåret, jag slutade ju aldrig någonsin att fortsätta upprätthålla, försöka. Alltså göra allt det som jag kunde, och personalen också. Genom att visa att handlingar också fick konsekvenser. Allt ifrån kalla till föräldrasamtal, utföra varningar, stänga av elever. Allt som jag kunde göra. Men det hjälpte inte, för att de var ju tillbaka hela tiden, de här eleverna, och fortsatte. För att det finns en gräns för, det fanns en gräns då för vad jag kunde göra. Och det var ju också det som gjorde att det blir liksom en övermäktigt att heller inte vara så många i personalen. Vi var en helt nystartad skola och vi hade inte fler än, jag tror vi var kanske 48, att det var 48 elever, inte ens 50 elever var det. Och av de 50 eleverna så var majoriteten var ju där för att de ville gå i skolan och ville ha en bra skola och vara liksom, ska säga då, skötsamma elever. Men det var en klick på, säg att det var totalt 5-6 stycken, 3-4 av dem var de som stod för liksom allt det grova. Och procentuellt sett så är det ganska mycket. För den här skolan i Sjöbo som jag nämnde förut, där var också 4-5 elever på en skola där det gick 450 elever. Så att det, liksom, det fanns att göra, men det blev oss övermäktigt. Och all den tid vi också la på att hela tiden markera att inte låta någon kasta någonting på golvet, utan bara, men du, skräpet ska inte vara på golvet. Du har ju en papperskorg en centimeter ifrån dig. Varför använder du den för? Gör det. Vad det nu kunde handla om. Allt ifrån det, alltså hur man håller rent efter sig, till att man inte skriker jävla hora eller mammaknullare till vare sig sin rektor eller lärare. Man sprayar inte saker på väggen, liksom kränkande ord mot en lärare som man blivit arg på. Och man sparkar inte någon i magen. Och jag tror att vi kanske hade några enstaka dagar faktiskt under det här läsåret totalt där ingenting hände. Det blir en övermäktigt om man inte har en organisation där det finns också kompetens. För här handlar det inte heller, på en del av de här skolorna runt om i Sverige, där det här inte är enstaka händelser, utan att det blir en destruktiv kultur som liksom får fäste. Då måste man in och jobba väldigt metodiskt och långsiktigt, som Happy Hilmarsdotter gjorde då med skolorna ute i Järva. Och man måste ha, alla led måste stå på samma sida och vilja samma sak och gå åt samma håll. Hon berättade till exempel när de faktiskt tvångsförflyttade en elev mot föräldrarnas vilja, Och tror till och med att det var mot, kan jag inte svära på för jag minns inte riktigt faktiskt, om det var mot nämndens vilja egentligen, men de bara, den här eleven kan inte vara kvar. Punkt slut. Så att det finns en massa saker som, när man har liksom bakbundna händer, men, och för mig personligen så blev det ju väldigt, väldigt svårt att i den roll som jag hade som rektor, ansvar för alla elever, ansvar för all personal, ansvar för att det skulle pågå lärande, ansvar för att lokalen inte skulle brinna upp, för de försökte tutta eld på den också, ansvar för mig själv och min faktiskt psykiska hälsa till sist. Det blev, liksom, det blev för övermäktigt. Och det är inte omöjligt att vända 13-14-åringar. Men det krävs enormt mycket. Och det krävs framför allt att man inte tänker att jag orkar inte eller det går inte. Det kan man göra som enskild person för att man vacklar. Och då bygger det också på att man har ett kollektiv. Liksom, att man är att man gör det här gemensamt. Och jag tror också att, precis som du var inne på med din text, jag tyckte den var jätteintressant. Och jag tror verkligen att det är det som, det pratas väldigt mycket, det har ju pratats i flera år om att vi, hela samhället måste hjälpas åt. Vi måste, alla måste göra sin del för att förhindra att ännu fler barn hamnar i, liksom i våldsspiraler eller kriminalitet. Ja, men vad betyder det i praktiken? Jag är så enormt less på att höra de här fina orden. Men det finns saker att göra, men då måste också var och en veta exakt vad är det här? Vad är min uppgift? Mm. Och att skola, socialtjänst och polis i de områden och på de skolor där det verkligen behövs ett samarbete. Därför att det är samma elever som finns liksom, i allas blickfång. Vilket det oftast är. Det är ju inte en okänd. Yeah. En sån elev som har begått liksom, våldsbrott på en skola till exempel är ju garanterat känd av polis och socialtjänst, eller åtminstone en av dem. Så att det finns jättemycket saker att göra, men man, nummer ett måste man bestämma sig för att nu ska det också göras.
Vesna, tack så mycket för det här samtalet.
Tack själv, jättekul att du ville prata med mig.
Du har lyssnat på Samtal med Sveiman, en podd från Göteborgs-Postens ledarredaktion. Producent för detta program är Isabella Persson. Mitt namn är Adam Sveiman och nya avsnitt kommer varje tisdag.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.